Hej och välkomna till avsnitt 6 av FM Sweden Podcast. Jag heter Gabriel och sitter som vanligt här med Jakob.
Ja, det gör du.
Hur står det till idag?
Det är väl bra. Lite besvärade för Tysklandsmatchen.
Ja, vi sitter ju här alltså cirka 30 minuter efter matchens slutsignal.
Mm.
Och det kan vi även konstatera att Victor kommer inte vara med oss idag.
Nej.
Han hade lagt väldigt mycket pengar på tisdagsmatchen.
Det är inte polackerna nu.
Det är inte arbetare på hemma som har krossat hans nätverkssladd. Utan denna gången är det att han är totalt förkrossad efter tisdagsmatchen. Även om den inte var så otroligt viktig. Vi är playoff, men han har lagt mycket pengar. Han har varit inblandad lite val med sina polare och klarar inte av det psykiska att vara med i denna podcast.
Han har ett väldigt svårhanterligt temperament, Victor. Och man vet ju att att kolla med fotboll med han är alltid riskfyllt.
Ja, speciellt göteborgare och Arsenal-fan. Då finns det ju vissa aggressionsproblem inom sig.
Men som göteborgare idag så borde han vara lycklig. Men mer om det senare.
Ja. Okej, Jakob. Har du hämtat dig efter denna landslagsfest nu efter VM-kvalet här?
Börjar väl lägga sig. Det var en fantastisk match mot Österrike som vi var på plats på. Grym match. Dålig första halvlek men grym andra halvlek. Bra stämning.
Vi kommer in mer på detta lite senare i avsnittet.
Mm.
Och det har ju varit en väldigt kul vecka här med landslaget. Två väldigt roliga matcher, underhållande.
Mm.
Ett kul slut på VM-kvalet. Och hoppas
ett bra slut också på VM.
Ja, men vi hoppas att det blir ett kul playoff också.
Mm.
Sedan i avsnittet efter vi hade haft kollat landslaget här så hade vi tänkt att gå igenom de stora ligorna i Europa och prata lite då om förra helgens stora händelser i samtliga stora ligor. Och sedan avslutar vi med dels då i vanlig ordning lite Twitter-kuriosa men presenterar även en ny del av vår podcast. Nämligen tipptips.
Oj, oj.
Låt surret börja. Ja, så där lät det när vi stod mitt i Camp Sweden. Både jag, Jakob och Victor på Friends Arena. Det var en fantastisk upplevelse. Håller du inte med?
Jo, det var det. Kunde bli mycket bättre.
Vi börjar alltså med att analysera lite av Österrike-matchen.
Mm.
Den stora snackisen inför matchstart var det då inom mittfältsplatsen. Vem skulle ersätta Albin Ekdal som har haft den här givna rollen?
Mm, gjorde ju en då som kom tillbaka från sin skada och tillsammans med Anders Svensson.
Mm.
Men det gick ju inte så jättebra. Anders Svensson blev ju bortsprungen från David Alaba framförallt.
Ja, och Alaba var ju helt fantastiskt. Det kan vi inte komma undan ifrån.
Det var ju inte mycket snack om Österrike. Det var ju snack om Alaba inför matchen.
Ja, det var ju bara snack om Alaba.
Det var bara snack om Alaba om hur överlägsen han var.
Och då tänkte jag först, ja, Alaba, han är 21. Han är en av många stjärnor på München. Han är nog inte så fantastisk som alla tidigare bygger upp honom. Men det var han ju verkligen.
Han ägde ju verkligen mittfältet och var överallt.
Men låt oss inte komma ifrån de här innermittfältsrollen då. Och jag sitter och funderar på om verkligen Wernbloom hade hunnit med. Hade Kim Källström hunnit med Alaba under första halvlek?
Kim Källström tycker jag fungerar mycket bättre som en inhoppare. Att vända matcher som han gjorde bland annat mot Tyskland borta. Och då är därför, det sa han med själv, att det var så han funkar. Att hoppa in om man skulle behöva göra mål i Sverige.
Och om de hade under för ett säkert, eller ledde. Om man ledde så tog man in Pontus Wernbloom för att sticka upp det här.
Och båda de fick ju hoppa in och Källström stod assisten till Zlatans 2-1 mål.
Ja, och det tackar vi gudarna för.
Mm.
Sen var ju en annan fantastisk grej när Anders Svensson blev utbytt. Alltså han sprang ju, det var ju en Usain Bolt vi såg från mitt innercirkeln ut till sidlinjen.
Ja, det är inte ofta man ser sådana. De skämte med någon killen på bänken och sa att de aldrig sett honom springa så fort.
Ja, för det var ju som precis efter bytet med Österrikes stora anfallsstjärna då, Marko Janko. Och han gick ju så sakta ut. Alltså, det var Skalman som var på väg ut och hela Friends Arena stod upp.
Domaren var ju på väg igenom en varning också. Men
Det blev aldrig så.
En hand och kurv.
Den delades ut lite senare, fast i en annan färg.
Mm.
Men taco, fan vad fint. Österrikes taktik, det kom ju lite som en chock. Med det här, den här uppställningen.
Ja, de chockade, eller Hamrén blev chockad att de startade med ett 4-1-4-1-system. En väldigt hög press på den svenska backlinjen framförallt.
Och det kändes som att landslaget inte riktigt var redo för detta.
Nej, de straffades ganska rejält där. Där de hade en mittback som gick upp som defensiv vattenbärare, ungefär en vattenbärare.
Och det gav ju Alaba en mycket friare roll framför honom på innermittfältet. Och ja. Det gynnade dem verkligen under första halvlek. Och Sverige var ju helt bortspelade.
Mm.
Men sen har du en liten teori om den här frisparken vi sen släpper in. Där hela Camp Sweden, inklusive oss tystnade.
Ja, jag tyckte den så väldigt inplanerad ut faktiskt. Det var någon frispark i ungefär mitten av Österrikes offensiva planhalva. Som Alaba slog. Och där alla, eller jag i alla fall, väntade med en lyftning. Men han spelade längs marken istället till Arnautovic som placerad till vänster i straffområdet. Och den sidledespassningen gör ju att backlinjen flyttar med.
Mm. Och tappar lite sin position.
Mm, exakt, framförallt Martin Olsson tappar ju två spelare på bortre delen av straffområdet. Och detta vet ju Arnautovic som slår bollen dit och... Där får ju Mark Janko stå ner bollen och spela ner till Harnik som gör 1-0.
Harnik som är väldigt farlig i Stuttgart. Målfarlig.
Ja, var ju samma du som sänkte Sverige vid. När Janko blev framspelad av Harnik i 2-0.
Och det är ju lite hemskt att Hamrén inte då har liksom kollat upp det här med sina scouter tillsammans i stabben. Att de två måste vi ha full koll på.
Mm.
Och samtidigt kan vi ju inte klandra Martin Olsson för hela detta målet för att... På den nivån så skriker han ju ändå: grabbar, jag har två och markerar här, hjälp mig.
Även Kaka Niklic tycker jag kunde gjort mycket bättre ifrån sig i den situationen. Han ser väldigt ointresserad ut. Han står ju faktiskt markerar ingen spelare. Han står på en helt ofarlig yta.
Men det blir väl ofta så med offensivt inriktade spelare att deras defensiv är inte vältränad. Men speciellt i svenska landslaget så är det väldigt viktigt att alla har det defensiva tänket i sig.
Det är därför jag älskar Jonas Olsson. Han är lite som John Terry och offrar verkligen alla kroppsdelar för att slänga sig.
Ja.
För att täcka en boll.
Och det misslyckades vi lite med i Tyskland. Men mer om det senare när vi går in på den matchen.
Ja.
Och Taco var ju tyvärr lite olycklig där med alltså Anders Svensson. Var ju lite olycklig med den där nicken som gjorde att det inte blev offside på varken Janko eller Harnik.
Ja, bollen gick ju via peruken på honom. Och,
du tror alltså att Anders Svensson sitter inne med en peruk nu när han är 36?
Det är mycket möjligt faktiskt. Inget kan förvåna mig gällande den killen.
Jag säger inte emot. Ja, men innan första målet var det hyfsad stämning. Det kan vi hålla med om.
Ja, absolut.
Vi drog de här klassiska i klacken och
som att
ens kan.
Jag tänkte på att det är så dumma ramsor. Det är inte som i klubbfotbollen där de gör skojigheter.
Nej, fy. Men sen så gjorde Österrike mål.
Mm.
Och då blev det ju knäpptyst.
Ja.
Och vi i Camp Sweden kämpade ju ändå lite för att få igång den arenan. Men det gick inte riktigt. Men sen under andra halvlek så hade vi haft ett hyfsat spelövertag. Och vi i klacken började sjunga: stå upp, vi är gula och blå. Och för att då få hela arenan att ställa sig upp och då sjunga detta också. Och när vi då sjöng stå upp, vi är gula och blå, så såg man ju hela långsidan resa sig upp.
Första gången på hela matchen.
För första gången på hela matchen.
Och
det var ju något så vackert att hela arenan, svenskarna, gubbarna, det som egentligen inte bryr sig så mycket om fotbollen men som är där, som har fått biljetten från sitt företag eller från jobbet, de ställer sig upp för sitt landslag.
Mm.
Och att vi ska göra 1-1 och det dröjer en minut. Bam! 1-1.
Ja, kan du förklara det målet?
Ja, men det är ju Sebastian Larsson som får en passning.
Som för övrigt var väldigt, väldigt dålig första halvlek.
Fruktansvärt dålig, ja. Men får väldigt sällan kritik för sin dåliga match.
Konstigt då.
Så slår tillbaka till Zlatan.
Mm.
Men Martin Olssons löpning.
Alltså det är från ena straffområdet till offensiv straffområde.
Ja, och man säger lite att han har vänster ytterpositionen i sig som han har spelat på tidigare. Ibland annat Blackburn då.
Mm.
Och han gör det väldigt bra. Det är en vacker slängnick.
Och man ser han hoppas på bollen hela tiden. Han får det precis i rätt läge av Zlatan.
Och där exploderade ju hela Friends.
Ja.
Och det var väl då. Det var ju då det var dags. Vi skulle till Rio.
Mm.
Vi började sjunga att vi ska till Rio. Och det var fest. Men sen så tog över spelet. Det var samtidigt var det väldigt nervöst. De ville att Österrike skulle göra 2-1.
De hade inte mycket Österrike i andra halvlek.
Inte alls. Det var något som hände. Det kan man också tänka sig på att vad hände med Österrike.
Ja.
Men Zlatan missar ju ett väldigt, väldigt bra läge. Det får vi inte glömma bort. I den här diskussionen att Zlatan gör en fantastisk match och han avgör och är ju helt underbar. Men han får ett läge, han står 4-5 meter från mål med ensam i målet och skjuter mitt på målet.
Mm, men han har ju missat väldigt mycket överlag den här säsongen, både landslag och klubblag. För några 2 veckor sedan såg någon statistik att Zlatan har missat flest, alltså klara målchanser i hela Europa.
Det är ju väldigt oroväckande.
Ja, men det tycker jag man ser tydligt att han missat mycket.
Ja, men samtidigt gör han så viktiga mål.
Ja, absolut.
Både i klubblag och landslag. Och det får vi ändå vara nöjda med så länge han gör det. Men han fick ju som sagt sin revansch då när Kim Källström, som vi nämnde innan, hoppade in, gjorde en magisk passning till Zlatan. Som då, Kim Källström sa då att jo, men det är vanligt att anfallare gör den här löpningen, va? Och man känner igen det på något sätt, va? Men bollarna brukar inte vara slagna på det sättet. Så perfekta.
Ja, Kim Källström är ju oerhört duktig på att slå de bollarna. Såg vi borta mot Tyskland när han slog den till Zlatan. Mm. När han gick in 4-1. Vi såg den när han slog den till Lustig. När Lustig gick 4-2.
Inte att glömma.
Nej.
Och vilken känsla. Alltså, det var, nu ska vi inte snacka så mycket om det här med Camp Sweden och vi. Men när det gjordes mål, gjorde det här 2-1 målet, så exploderade hela Sverige. Men alltså kortsidan där Camp Sweden stod, det var ju något. Det var ju ett fyrverkeri bland människorna. Alltså det var ju kramkalas.
Nej, jag trillade över 2 grabbar.
Och ja, du ställde dig upp på stolarna och hoppade och dansade. Och det var en underbar stämning.
Och det var inte ölen som låg bakom det. Det var glädjen.
Nej, det var det inte. Och man märkte ju sen när arenan sjöng att det var en tår på gång för att det var så vackert. Men, och det är väl det man gillar med svenska landslaget. Man vet aldrig vad man kan få.
Ja, det är så fantastiskt. Jag tycker det är det roligaste landslaget. Det är inte för svensk. Jag vet inte varför jag tycker det, men det är åt helvete. Och då accepterar man ändå på något sätt. Man tänker, vi är inte så bra. Men det kan gå bra. Det är det som är det roliga.
Mm.
Det kan vara hur som helst.
Jag känner ändå att
det är det vi har fått lite nu med kameran. Ett lite ojämna landslag, men liksom det
är också roligt.
Ja, det är jättekul.
Men samtidigt är vi ju svenskar jäkligt bra på att bygga upp oss själva som att vi kommer att vinna varje match.
Ja. Borta mot Holland till exempel. Ja, där tidningar skrivs upp att vi kunde slå dem. Och
där det var lite kul. Alltså, för sen så vann vi över dem hemma och då var det ännu skönare.
Ja, det är sant.
Så man gillar ju verkligen svenska landslaget. Trots allt. Men vi måste ju ändå lägga till en hyllning till Johan Elmander.
Mm.
Som
han får för lite beröm, den killen, tycker jag.
Skuggan av jätten Zlatan.
Mm, absolut.
Stolpträffen. Magiskt.
Han var ju målfarlig, eller han var ju farligast i första halvlek.
Det tycker jag också.
Sprang som en jäkel och sköt och skapade lägen för sina medspelare. Och han gör ju de löpningar som man inte ser. Han ger ju yta för till exempel Zlatan.
Exakt. Och sen så gör jag något magiskt i slutminuterna där. Där bråkstaken Arnautovic, som bland annat när han spelade i Werder Bremen förra säsongen åkte fast för fortkörning och hade bråk med sina lagkamrater och så vidare, men som nu har gått till Stoke.
En riktig troublemaker
som nu inte helt oväntat får rött kort, även om han kanske inte riktigt förtjänade när Elmander sökte denna skallning.
Nej, han sa direkt efter matchen Elmander att det var såklart rött kort, att det gjorde ont på mig.
Martin Olsson sa Hollywood.
Ja, för att dagen efter gå ut och säga att be om ursäkt. Mm. Och att det är sånt som händer när man är väldigt taggad och sugen på vinst.
Och det var även en svensk regissör, jag kan inte riktigt memorera namnet.
Nej.
Men han skrev då i alla fall att Elmander förtjänar ju en roll i min nya film.
Kanske något att snappa upp nu när han... Dags att lägga av med fotbollen för Johan Elmander.
Ja, ny film kan jag, Johan Elmander. Vi uppmanar dig. Sen så har vi något som hade kunnat vara otroligt dumt. Nämligen Zlatans gula kort.
Det var ju oerhört taktiska att han tog det. Men sen blev det lite nervöst när Alaba fick en frispark.
I sista, satt den
och, sista sparken.
Och vi hade att Tobias Hysén mot Tyskland. Även om han gör det bra idag. Så hade det varit mycket kritik mot Zlatan.
Men
älskar vi honom för han gjorde.
Det var det trots allt gjort.
Och det är väl lite så det brukar sluta för Zlatan. Han kan göra lite vad han vill, men vi kommer alltid att älska honom. Men låt oss då prata om här Camp Sweden. Sveriges klack. Som befinner sig på kortsidan på Friends. Vad har vi att säga om den?
De försöker göra det bra med tifo, med flaggor. Men alltså, publiken i sig är inte tillräckligt engagerad. Det är ingen liksom... Ser vi på Österrikes klack? Visserligen, det är klart de är taggade som har åkt från Österrike. Men det är en helt annan stämning på deras klack. Man står ju avundsjuk nästan. Man är sugen, sätter på sig en röd tröja och springer över.
Men det var ju ett fullpackat Friends.
Med en halvpackad publik, som Simon Bank skrev.
Inklusive oss, ja. Men det är lite av det här med läktarkulturen i Sverige att, när det gäller landslaget. Det är ju då, som nu när vi stod i den så kallade klacken Camp Sweden, att det var gamla 60-plussare blandat med minus 20 som var väldigt, väldigt överfulla. Tillsammans med då 10-åringar.
Ja, vi hade ju ett småbarnsfamilj bakom oss.
Ja, men det störde en på något sätt.
För man och där står man och skriker könsord och allt vad det
är. Ja, men man kan ju inte stå emot.
Nej, absolut.
Även om man har det bak i tanken att säga nu inget dumt. Så blir det hemskt.
Men man borde ju på något sätt fixa ett annat system. Jag vet att vi pratade om det på tåget hem från matchen. Hur du ville ha det. Att man på något sätt liksom... erbjöd en öl tillsammans med biljetten. Alltså något sånt.
Och att man måste vara med på någon samling innan med de riktigt, riktigt äkta fansen. Ja. Så att det blir ett ös som i de allsvenska klubbarna. Där, nu säger jag Malmö för att jag är MFF-are någonstans i mitt hjärta. Och där har de ju bara kortsidan proppfull med superäkta fans som bara sjunger. Tänk ett landslag där vi har det så med intränade ramsor och så vidare. Alltså det blir ju fest.
Jag minskar hellre antalet och gör alltså kvalitet före kvantitet, känner jag där.
Men det finns ju samtidigt lite roligare låtar. Alltså de som togs upp var ju då som vi sa och stå upp, vi är gul och blå.
Ja.
Och sen så den klassiska Markoolio in med båda eller som bara
som
funkat.
Som har hängt med otroligt länge.
Det bara funkat sen satt man slacken där och då. Gjord av guld. Men tänk om vi hade kunnat ha någon annan typ. Det finns bara en Ola Toivonen.
Ja, men sånt där, skoja till det lite med. Eller efter Irlandsmatchen kunde vi ju gå och sjunga det blir taco på söndag.
Ja, det blir taco på söndag. Ja, den är skönt som fan.
Ja, men skoja till det lite.
Ja, men som nu kanske när AIK sjöng ju där och lite opassar nu med att Hussein gör 2 mål idag, men varför inte typ Tobbes brorsa tar den i tvåan.
Tobbes brorsa tar den i tvåan.
Ja, nu är den lite opassande, men lite
kul. Det var kul. Såna, den sången är bra kan ta nu när Victor är borta.
Ja, det är därför vi eliminerade vad Göteborg är från ett avsnitt. Liksom. Det var... Håller skångst.
Men något liknande, sådana ramsor. Ska jag till med motståndarens spelare och så vidare och så vidare.
Ja. Och gör lite mer personligt till landslaget. Det är väl det som har saknats på något sätt. Och gör det roligare att sjunga. Det är väl också det.
Ja, man är ju inte så peppad när Seven Nation Army drar igång. Alltså det är...
Nej. Men vi kan även berätta om den här appen som Zlatan har släppt ut nu. Eller som sägs att Zlatans nya app, men det är ju faktiskt inte det. Det är ju inte
väldigt otydligt tycker jag vad det är för något.
Ja, men Mix heter ju den här appen, där det finns det olika varumärken. Och Zlatan ska då vara ett av de här varumärkena, bland annat med Max, Burger King.
Ja, allihop väl.
Ja, typ H&M.
Och man marknadsför det ju som Zlatans app.
Mycket märkligt. Och det höjer det väl lite att man ska bli sugen på att ladda ner det och så vidare, men... Det är ganska intressant då, och det var ett mycket stort snack om detta inför Tysklandsmatchen. Det var ju nästan det som var inom mittfältsdiskussionen inför denna match.
Ja.
Och det är ju på den här appen då så har Zlatans medieansvarig då.
Ja, det är ju väldigt, kan ju ställas frågan, är det han som ligger bakom det?
Han har ju säkert något i det.
Men han har ju haft ett Twitter-account där det är inte han som skrivit det. Det är väldigt opersonligt och klischéaktigt det som skrivs. Så jag tycker det är samma sak här i Mix-appen då, att det är väldigt olikt Zlatan.
Mm, men på den här appen så kan man ju då få ut bilder från backstage. Det fanns då en bild när landslaget firade i omklädningsrummet. Mm. Det fanns en bild när Zlatan tar ett isbad efter matchen.
Isbad, Aspen.
Ja, just det. Så skrev han. Isbad, jättemånga år. Jag tror vi inte Zlatan då. Men, och det är ju äkta. Det kan vi inte diskutera något annat om.
Nej.
Det är inte någon som har gjort ett fantastiskt Photoshop-jobb där.
Det är kanske ett bra forum att visa upp sin vältränade överkropp på.
Ja, det också. Men det har varit mycket skriveri om den appen då, för att där finns nämligen intervjuer med Zlatan där han besvarar frågor. Och han har då beskrivit appen som att det ska vara det här utan journalistiska vinklingar. Att det här är Zlatans sanna uttalanden som kommer ut.
Unplugged.
Mm. Och det tycker man ändå är bra.
Mm.
Men då finns det ju många tidningar som blir sura på detta. Att, ja, men de säljer ju säkert hur många ex som helst bara på att Zlatan har sagt det här och det här.
Ja.
Och jag läste i Sydsvenskan där den fruktansvärt överskattade Anja Gatto skrev att, ja, men Zlatan är ju lagkapten och han har som jobb att leverera intervjuer och svar till spelare eller till folket. Men ja, känner att jag är ganska nöjd med det här unplugged, att jag får det direkt i mobilen. Och jag tror att många, alltså hälften av de fotbollspubliken vi har i Sverige läser inte tidningarna.
Nej, man vill ha det jättelätt tillgängligt ju.
Mm, och inte ens läser artiklarna på mobilen, utan det är, man vet att det är från Zlatan, man vet att det är direkt lite spännande backstage. Mm. Och det gör det mer intressant. Och det kan jag verkligen ge plus till idén. Och det berättar även då att Rickard Dahan, som har kommit fram i detta unplugged.
Zlatans läkare då. Sedan Zlatan var 15 år.
Den här rödhåriga med lite rasta krullet som brukar springa in på planen och hjälpa Zlatan när han ligger skadad.
Skön typ.
Väldigt skön typ som var i MFF innan. Som man känner igen därifrån. Och då han sa i den här unplugged under en intervju, för de intervjuade då han då, han berättade då om hur han har hjälpt Zlatan under åren och sådär. Och då sa han att bland annat att under landslagssamlingen så har de ett samlingsrum där, ett sällskapsrum.
Mm.
Och där är Zlatan specialist på att spela housemusik. Inte alltid uppskattad av polarna, men han kör på det. Ja, så tänker ni att ni sitter i landslagets sällskapsrum. Och Zlatan sätter igång sin housemusik där hela truppen sitter i rummet. Lyssna grabbar, lyssna, det är riktigt bra musik, lyssna.
Ja, och sen kommer Alexander Kakaniklic.
Jättebra Zlatan, bra kapten, skitbra.
Ja, Durma Sengin, ni vet hur det är, riktigt bra musik.
Ja, och sen kommer ju Pelle Nilsson in, plockar fram sin gitarr ur fodralet och vill spela någon ballad.
Ja men Pelle, du sjunger lika dåligt som Nirmais defensiv.
Vad hade Värmland sagt om detta då?
Och med Zlatan kan du inte köra några goa låtar då? Typ som vi kör lite rysk folkdans i Moskva. Men sådär kanske det låter i landslagssamlingarna fram till så typ...
Ja, tråkiga Elm stänger av.
Ja, exakt. Men fram till denna matchen mot Tyskland här, som vi kommer in på, så var faktiskt Erik Hamrén obesegrad med Sverige på hemmaplan i tävlingsmatcher. Man hade 8 vinster, 1 lika och 0 förluster. Och målskillnad på 24-4. Ja. Väldigt imponerande.
Det är väldigt imponerande, men det är också så att Sveriges målskillnad i första halvlek inte är lika imponerande. I VM-kvalet så är det faktiskt 4-7 till inte Sveriges fördel då. Medan vi andra halvlek har 12-2.
Ja, inför detta mötet hade vi 10 raka möten mot Tyskland utan seger under ordinarie tid. Och nu blev det alltså en 11:e utan seger sedan 1978. Ja, alltså Sverige mötte alltså Tyskland i detta möte där Sverige var klar för playoff, Tyskland var klar för VM. Motivationen fanns väl inte där till 100% hos båda lagen?
Nej, det var väl att mer att en poäng mot Tyskland ökade chansen att få ett sämre motstånd i ett playoff.
Men det lyckades vi tyvärr inte med. Det var väl ändå ett litet reservbetonat att Sverige såg på planerna.
Ja, Hussein startade. Pierre Bengtsson startade. Johan Wieland startade. Var någon annan? Nej, det var nog ingen annan.
Ja, det var Ola Toivonen kanske som
inte... Ja, Ola Toivonen.
Som skulle fylla Zlatans roll, men det gick väl inte någon vidare. Första halvlek var väl ändå väldigt rolig och skadad. Vi fick ju så ett...
Sverige hade två skott på mål, gjorde två mål.
Och Hussein fick leverera, det var ju väldigt roligt.
Ja, och inför matchen så sa ju... Eller så var det väl Sveriges enda hopp. Eller stora hopp, kontringarna. Och det var ju två kontringar som gjorde mål på... Kakaniklic och Tobias Hussein.
Och det kändes lite som att Sverige var som Färöarna. När Sverige mötte Färöarna.
Mm.
Då hade ju Sverige väldigt mycket problem med att göra mål. Det gick inte, alltså det blev en fix idé.
Alltså du menar att Tyskland var som Sverige mot Färöarna?
Ja, exakt. Sverige var Färöarna i denna match.
Och ändå var det då Färöarna så gjorde 1-0.
Ja, mm. Och Sverige gjorde 1-2.
Ja. Men vi fick ett lite snöpligt, eller jobbigt, 2-1 mål precis innan halvlek.
Det konstaterade ju dagens lagkapten Sebastian Larsson också att 1-2 målet var ju väldigt, väldigt tungt.
Mm.
För Sverige innan halvlek. Och det var ett helt nytt Tyskland som kom in inför andra halvlek med mycket energi. Och gjorde både 2-2 och 3-2 väldigt snabbt. Mm. Och sedan även 4-2.
Mm, sen kom ju Hussein med ett fantastiskt frispark. Och man ser liksom hur han Hussein nickar till Sebastian Larsson.
Otroligt vacker liten nickning som Sebastian Larsson då på något sätt läser den här löpningen.
Och slår innan Toivonen inte ens vänt ryggen och ser vad som händer.
Och så smasar det bara och så var det 4-3 bakom Madonna.
Mm.
Och Schürrle fick någon flipp där efter sin filmning. Mycket underliga gula kort. Där han borde ha straff och gjorde 3 mål. Och bland annat då ett 5-3 mål som var otroligt vackert.
Mm.
Men
tungt för Johan Wieland.
Tungt för Johan Wieland. Tungt för Mikael Antonsson som gör tabbe.
Pierre Bengtsson gör inte alls en bra match.
Otroligt passningsspel visar han upp. Mm. Herr Nilsson. Katastrofalt.
Tabbe.
Och egentligen är det individuella misstag som gör det här. Vi kan ju inte riktigt klaga på Hamrens taktiska defensiv upplägg.
Nej, man kan inte klandra honom. Men jag kan vara lite kritisk mot att man inte väljer till exempel en spelare som Jonas Olsson i en sån här match.
Jonas Olsson var ett fantastiskt
West Bromwich. Ja.
Medan Mikael Andersson och Per Nilsson har varit katastrofala i sina klubbar. Jag vet inte om man försöker spela ihop det här paret, mittbacksparet.
Hoppas jag verkligen inte att vi kommer med det till ett eventuellt playoff. Alltså.
Ja, vi försökte ju detsamma med Granqvist och Olsson och det gick ju inte så bra.
Nej.
Och nu testar han något nytt. Visst, det är kul, men vi vill se Jonas Olsson starta. Inget snack om så.
Ja, och nu är det faktiskt så här att vi har våra Tyskland-korrespondenter Heinrich och Friedrich nere från Tyskland som ska ge sin semifinalmatchen. Vad tycker ni om detta, killa?
Ich weiß nicht, was Deutschland machen. Schweden spielen das Scheißkopfe. Ich weiß nicht. Warum?
Ja, tack så mycket, Heinrich. Vad säger du då, Friedrich, om detta?
Hallå? Ich habe eine Infanterie Juden. Ich habe Judeninfanterie Nazi Juden.
Nej, jag var faktiskt tvungen att avbryta Friedrich där. Tyvärr så finns det ju några med ett temperament som han. Och som tur är de inte många. Och jag kan lova att han kommer aldrig mer återkomma här.
Nej, vi kommer inte snå en signal till Friedrich igen. Det kan vi lugnt konstatera.
Och nu så här i efterhand så vill man ju gärna veta vilka vi kommer få möta.
Mm.
Vad som kommer hända i playoffen. Men Jakob, du har väl lite bättre koll på detta, är det inte så?
Ja, men Sverige hamnar då i den så kallade osidade gruppen.
Okay.
Vilket innebär att vi får möta antingen Portugal, Kroatien, Grekland eller Ukraina.
Intressant.
Där jag gärna ser Grekland som vi helst möter. Men vi kan snacka lite mer om det sen. Men alltså måndagen 21 oktober. Lottas då playoff i Zürich, FIFAs högkvarter.
Sänds väl troligtvis på Eurosport, va? Så brukar jag sälja de här lottningarna.
Mm. Och matcherna spelas då 15 november och tisdagen 19 november.
Det kommer bli otroligt spännande matcher.
Mm. Så 24 oktober släpper Svenska Fotbollförbundet biljetter om ni vill sugna på dem. Och det antar jag att ni är.
Och det var väl till Friends Arena, va?
Ja, exakt. Hemmamatchen såklart. Och 22 oktober så tror jag borta biljetterna kan ansökas som.
Men vilka är det man helst vill möta? Du menade Grekland då?
Jag möter gärna Grekland som vi slog i EM 2012.
Då hade vi Henrik Larsson tillsammans som Zlatan där.
Ja, läckert mål.
Nu har vi
Johan Malm. Vi hade ju även Petter Hansson.
Vi hade även Petter Hansson. Som gör ett otroligt vackert mål.
Sveriges fulaste mål genom tiden, tror jag.
Ja, visst. Men ja, jag håller med dig. Grekland känns väl som ett behagligt motstånd.
Mm.
Man vill ju väl göra allt för att undvika Cristiano Ronaldo och Portugal.
Ja, absolut. De är ju de och Kroatien, men hellre Kroatien än Portugal kan jag säga. Med, dock har ju de Modric, de har Mandzukic.
Men det här med Portugal, alltså inte bara för Sveriges del som man undviker dem, utan även för fotbollsvärldens del. Alltså, skulle Sverige slå ut Portugal och inte se Cristiano Ronaldo i VM?
Ja.
Skulle vara väldigt tråkigt. Okej, nu går vi in på nästa del av avsnittet där vi i vanlig ordning ska gå igenom lite av alla ligor. Vad som hände förra helgen innan landslagsuppehållet.
Mm.
Vi ska väl fungera som ett bra komplement då till fotbollskanalen Europas rörliga bilder.
Ja, och vi har ju tyvärr inte heller några rörliga bilder på Premier League.
Nej, men vi inleder precis som du sa med Premier League. Där Southampton, som vi varnade lite för förra veckan, fortsätter att överraska.
Mm, de såg Swansea med 2-0 och även kul att se att Garnier och Svall har kommit igång.
Ja, så de köpte väldigt dyrt från Roma, en anfallare som vi vet har väldigt hög potential, men har nu kommit igång. Det är väldigt kul.
Vi kommit igång, eller börjar komma igång i landslaget också.
Men han är väl en av få anfallsvärvningar som har kommit igång i Premier League, och vi då har Altidore och Boney som exempel för att bevisa och höja Osvaldo. Mm. Mycket bra jobb.
Schysst.
Pochettino, tränaren i Southampton, har gjort det väldigt, väldigt bra.
Ja.
Tänk då att Southampton har gått från division 3 ungefär. Då är det Premier League när Taco Anders spelade där, men har gått upp väldigt högt på väldigt kort tid. Och är nu alltså topp 4 i Premier League.
Och fantastiskt. Den Lambert har hängt med hela tiden.
Ja, så vackert. Vilken historia. Nu går vi till Tottenham som kollapsade totalt.
Man förlorar mot West här med 3-0 hemma. Väldigt konstig förlust, tycker jag. Jag
vet inte. Ja, men på White Hart Lane brukar de vara väldigt starka. Och man kan ju bara se hur Erik Niva river av sitt hår i deras studion. Medan Tottenham förlorar mot West Ham alltså.
Mm.
West Ham till och med då utan Andy Carroll. Andreas Boas kan ju inte varit nöjd. Och din kära Defoe fick äntligen starta.
Ja, precis som jag bad om i förra avsnittet. Tyvärr gjorde jag ingen mål. Men ge fler chanser.
Ja, Jacko, det uttalandet får du käka upp direkt.
Jag förstår vad jag står för vad jag sagt.
Ja, så är det faktiskt här i podcasten.
Ge han fler chanser, säger jag bara.
Ja, säger man något fel så kommer det rättas upp i arkiven. Och ju längre vår karriär i denna podcast går så...
desto mer kommer du få unga.
Men alltså, Defoe gör det inte bra på anfallet. Lyckades inte få hål på West Ham. Soldado fortfarande bara sina straffmål.
Mm. Saknas Bale redan?
Det är ju en fråga man kan ställa sig och... det var en fråga som Tottenham inte ville ställa sig så här tidigt på säsongen.
Nej, de startade med Sigurdsson på kanten där, Eriksson i mitten och den friska fläkten Anthony Townsend till höger.
Townsend som för övrigt har lyckats spela till sig en plats i engelska landslag.
Mm, Grimlands kamp senast.
Väldigt kul.
Eller förra, inte mot Polen, den innan.
Och Lamela, vi väntar fortfarande på hans genombrott i Premier League.
Mm.
Låt oss då kolla lite på alltså alla topplag här med Chelsea, Manchester City, Manchester United och Liverpool. De tog väldigt viktiga segrar för förra helgen då.
Ja.
Och för mig, och då även för Victor som inte är med här, Arsenal tappade mitt i denna sörja av tre poäng mot West Bromwich.
Ja.
Det blev bara 1-1.
Mm, med Jonas Olsson där, precis som i ligacupmötet där som också slutade 1-1.
Men då fick ju Arsenal en chans på straffar med då bland annat Kristoffer Olsson. Men
och Niklas Bentner.
Niklas Bentner. Men det fick de inte idag, eller då, i helgen. Och det var lite synd för Arsenal som har varit i väldigt form. Samtidigt kul för vår svensk, Jonas Olsson. Att West Bromwich är på gång igen.
Och mitt lag då, med Liverpool med Sturridge och Suarez som fortsätter att spela väldigt bra tillsammans.
Och det är en fröjd att skåda deras samspel. Så man ifrågasatte lite. Alltså, det är två väldigt individualister egentligen. Men som har nu visat upp ett fantastiskt samspel.
Men det är väldigt viktigt också. Eller något som kan ha betydelse för att gott så, de har så bra samspelare för att, är att Sturridge har varit väldigt bra när Suarez var borta.
Det har varit.
Och att Suarez nu har respekt för Sturridge. Och vill passa honom. För förra säsongen såg man att Suarez tog alla skott själv. Han ville ju inte passa för han kände väl att jag kommer göra bättre än de gör. Så tänk om till exempel Sturridge inte gjort ett mål. Då hade det varit Suarez show fortfarande. Men nu vet Suarez att Sturridge kan göra mål. Och våga därför passa och spela sin lagkamrat i läge istället.
Bra teori, bra teori. Men en annan målskytt som jag har börjat göra mycket mål men som inte gjorde det förra säsongen är ju den franska Loïc Rémy.
Mm.
Som spelade i QPR förra säsongen och kom från Marseille. Och i hans kontrakt så stod det då en klausul när han skrev på för QPR.
Att han fick lämna, va?
Att han fick lämna för en viss summa, jag tror det var så här 60-70 miljoner.
Om QPR åkte ut.
Om QPR åkte ut, ja. Mm. Och Newcastle la ju upp de här pengarna och det visade sig vara helt rätt. Så man har ju gjort så här 5 mål på de här matcherna.
Det är ju två stycken pizzor senaste matchen då, eller helgen.
Ja, och det var ju väldigt vackra avslut.
Ja.
Alltså det är inga sådana här öppna mål, målskyddsmål, utan det är snygga placeringar och...
Hans sista mål var ju så skönt avslut.
Bra skott-shoot-teknik som man hade satt på Pro Evolution. Ja. Och det är väldigt kul att se att Loïc Rémy är tillbaka i målprotokollet.
Mm.
Men den här Townsend, Tottenhams ytter då, som har fått chansen i engelska landslaget, han har skjutit 26 skott. 3 mest i hela Premier League.
Oj, oj.
Han har gjort 1 mål. Tillåt oss gå vidare till La Liga. Där fortsätter Atletico Madrid att vinna.
Vi snackade om det förra veckan.
Ja, exakt. Vi snackade om det här förra veckan efter Madrid-derbyt. Och precis som Jakob sa, Diego Costa gjorde båda målen när Atletico Madrid vann hemma med 2-1.
Man ledde ju skytteligan där också med 10 mål framför både Messi och Cristiano Ronaldo. Och senast som någon vann skytteligan ändå Messi och Ronaldo var faktiskt Diego Forlán säsongen 07-08 tror jag. Och innan honom var den underbara David Guisa som han skickade igen för Mallorca.
Oj, oj, oj. Ja, det är kul. Alltså, det skulle vara kul med lite tronskift.
Han fick ju till och med spela landslagsfotboll, David Guisa.
I Spanien, ja. Ja. Visst, han gjorde mål innan de vann.
Ja.
Ämna.
Vad hände med honom? Han gick till Fenerbahce och sen...
Ja, vi vet ju inte riktigt var han är just nu. Han är gjort en Labinot Harbuzzi-karriär som för övrigt spelar i Division 2 just nu. Om vi kollar då lite på hur Real har spelat så har det varit mycket så här sista minuten mål.
Ja, det har varit det. Lite Ancelotti-time har gjort mål på.
Ja, och minut på använder de här termerna.
Gjorde ju 2 mål på övertid bland annat.
Mot Levante
senast. Ja, de vann med 3-2.
Ronaldo gjorde ett ytterst viktigt mål här, i och med att Barca annars kan tänkas rycka redan nu i tabellen.
Mm.
Och det finns ju sådana ryckningstabeller man kan säga, eller termer man kan använda i de här ligorna när vissa lag dominerar toppen. Ja. Det är då Atletico, Barça och Real.
Spännande att se hur länge Atletico kan hänga med.
Ja, man gjorde det bra förra säsongen, även om det inte riktigt hela vägen. Men topp 3 i alla fall Atletico denna säsongen, det kan vi nog vänta oss. Fabregas har tagit en väldigt stor roll.
Ja,
i Barcelona.
Fortsätter att leverera i moderklubben Barcelona gjorde 7 assist hittills.
Fantastiskt.
Någon som inte levererade är Neymar.
Ja, man förväntar sig att han skulle göra massa mål och att han skulle bli den här stora stjärnan. Och...
svårt kanske att vara i Messis skugga.
Ja, det vet väl inte minst Zlatan till exempel. Att det är ju verkligen det. Och där vill vi också. Men han har gjort 1 mål men samtidigt har han gjort 5 assist. Och det ger väl honom 6 poäng. Bra jobbat ändå. Mm. Även om det är mycket skämt om att Neymar bara har gjort alltså mindre mål än, alltså fler gula kort än mål. Och det har varit en del filmer och onödiga gula kort inblandade i det.
Men du sa det där med Townsend, han har skjutit mycket. Christian Ronaldo skjuter ju också mycket. Han har skjutit 68 skott på 8 matcher.
Ja, alltså det,
han bara fortsätter bomba på.
Det är ju mest i La Liga, ingen snack
med all rätt säger jag.
Ja, alltså det är väl något man själv kan tänka på så även när man spelar fotboll, att man måste våga skjuta.
Nej, jag vet i Korpen att de spelarna som var skytteligan där, de sköt ju 10-20 skott. Så det gick ju kanske 2 stycken i mål, men liksom... Mm.
Man tycker det är kul att finta, man tycker det är kul att göra snygga passningar, men våga skjuta.
Mm.
Ronaldo, han lär oss alla. Så ja, går vi vidare till. Där bland annat vi har en match i helgen här med Roma mot Napoli.
Mm, jag vet inte om vi ska ner dit, Gabriel.
Det ligger på tapeten.
Polarna ska ner dit, vi får se om pengarna räcker till.
Ja, exakt. Vikariatet som man just nu jobbar med kan inte leverera. Och äppelplockningen som du kör på kan inte räcka hela vägen.
Nej.
Kanske vi hinner ner till Prag eller något sådär. Vi får se hur långt pengarna räcker.
Mm.
Men vi har det i tanken i alla fall. Två överraskningslag då. Roma-Napoli möter på fredag. Alltså.
Mm. Eller de är väl inte överraskningslag. Vi förväntar oss att det skulle gå bra för dem. Men klart är en överraskning att det har hållit så här bra.
Ja, med alla dessa nyförvärv som har gjorts.
Mm. Mm.
Och vi kommer in på Roma lite senare. Men på tal om ett överraskningslag så är det ju nykomlingen Hellas Verona.
Mm.
De fortsätter imponera. Det är inte bara Luca Toni som gör det utan även en supertalang.
Tänk på Iturbe då, ja, som många storklubbar faktiskt vill ta. Han som kom från Porto.
Är det då, vilka storklubbar snackar vi om då?
I Italien är väl Inter och Napoli, men han har även placerats i Barca faktiskt.
Och backat åt, han väljer en nykomling i Italien som Hellas Verona, alltså, som vann senast.
Ja, det är ju toppklubb nu, ligger fjärde plats.
Underbart.
Mm.
Napoli vann med 4-0, visar grym form inför Roma, men på tal om grym form, herregud, Roma. De vinner över Inter på bortaplan.
Inter som sett så starkt ut.
Ja, på Giuseppe Meazza 0-3 ja. Till Roma. En makalös urladdning. Totti var fantastisk. Han, gjort
han bara fortsätter leverera med sitt förlängda kontrakt.
Och sänkt sin lön.
Ja, vad skulle du säga? Sex assist. I ligan antar jag du skulle säga.
Ja.
Och de är obesegrade Roma.
Det är otroligt vackert. Men sen så var det även ett toppmöte mellan Juve och Milan.
Mm, Montario gjorde 1-0 efter några sekunder.
Och gamla damen ser ut och darra, men på den här kokande kitten. Denna arena som är fullsmockad med jublande fans, så lyckades man vända och göra 3-2.
Vilken publiken, vilket publikslag de har, alltså, i den här, från att komma till Serie B och komma upp med nya arenan, alltså det har varit guld värt för dem.
Vilket lyft jag har.
Och slippa dela arena med Torino.
Ja, och kommit upp på toppradan igen.
Mm, mm.
Det är väldigt kul. Det är ändå ett lag som ska vara med i toppen.
Ja.
Nu glider vi över till Tyskland och Bundesliga. Där Dortmund stod för skrällen.
Ja.
Skräll att inte de vann, utan att de förlorade med 2-0. Mot ett svenskt lag.
Men Mönchengladbach där... Hurgotta! Eller hur du brukar säga.
Hurgotta!
Mm, fick hoppa in och...
Svenskarna också.
Ja, ja. Självklart. Och där Max Kroos gjorde mål. Och Joachim Löw gav honom landslagsplats. Före Kiesling.
Före Stefan Kiesling.
Sanslöst.
Stefan Kiesling, vi kommer upp lite stats efter... Bundesliga-snacket här. Oskar Wendt var för övrigt också på planen för Mönchengladbach när de vann över Dortmund med 2-0. Lewandowski har sagt att han ska till Bayern München.
Ja, inför Polens bortamatch på Wembley mot England här, va, så har Lewandowski sagt att han har blivit missförstådd. Att han inte alls är klar för Bayern München. Och, alltså? han har liksom visat kärlek till Premier League och börjat flörta där borta.
Ja.
Så nu blir det lite mer oklart. Rör han om i grytan lite, men det gillar jag.
Det gillar vi verkligen, speciellt för silly season inför januari då.
Mm.
Se vem som kan ge honom ett bra kontrakt, och drömmen lever att han stannar i Dortmund. Hjärta och spelare gillar vi.
Ja.
Ett annat stort resultat var ju att Hamburg, som har varit väldigt kritiserat under de senaste åren, vann med 5-0.
Ja, du. Fjärde sist ligger de ändå. Det är ju Berg som har lämnat det där, för det går så dåligt.
Ja, visst då. Rafael van der Vaart har anlänt RVV. Han gjorde ju 2 assist och 1 mål, om jag minns rätt. Och det är ju väldigt kul. Underligget att Tottenham släppte sin duo på van der Vaart.
Det går bra för din. Det går bra för din favorit också, Ibisevic.
Ja, den anfallaren som öste i mål i Hoffenheim för några säsonger sedan. Och sedan dess har han öst i mål i Stuttgart. Mm. Vad gör du kvar, Ibisevic? Du är ju fantastisk.
Har du gjort 5 mål? Eller kanske 6 till och med han har gjort?
6 mål har jag gjort.
Okej. Okay.
Och trots detta så är det faktiskt en svensk med väldigt stort klart.
Göteborgaren Robin Söder har ryktats bara. Man vet ju hur otydligt det brukar vara. Ja. Till Stuttgart. Så, men bara inte gör som sin polare Moberg Karlsson. Och sticker för tidigt.
Nej, men alltså det här med rykten, det bildas ju inte av någonting. Alltså, det är inte någon som sitter när i Stuttgart och tänker, fan Robin Söder, ska vi inte dra upp ett rykte om att han är på väg hit? Utan då är det ju något att klubben har ju scoutat honom eller gjort något liknande. Och det ligger ju någon sorts trovärdighet bakom det hela. Bayern München har ännu inte förlorat i ligan. Mm, 8 matcher, 6 vinster, 2 lika. 0 förluster.
Mm, ja. Kul. Eller kul. Det är väl inte särskilt förvånande. Det är väl som man förväntar sig. Men Per Nilssons Nilmer då? Ligger under strecket?
Usch ja. Där, om vi då snackar med 8 matcher så har de ju 0 vinster. 4 lika. 4 förluster.
Ja, jag har nu medan du snackar fått upp lite statistik här med Kiesling. Han gjorde 25 mål förra säsongen. Och 10 assist.
Ja, det är helt makalöst.
Den har varit denna säsongen har gjort 5 mål. Och 8 matcher och 3 assist. Och Max Kruse har inte levererat särskilt bra.
Inte på samma sätt.
Nej, det är den här säsongen han har spelat lika många matcher och lika många mål som Kiesling. Och fick ta den landslagsplatsen. Var ju rörde knappt bollen mot Sverige nu senast.
Han hade nog skönt 2 fotar mot Pelle Nilsson. Men inte något annat. Men det är ju en stor diskussion i Tyskland. De har blivit uppmärksamma. Jag vet inte om det var för att vi pratade om det i podcasten förra åren. Men... nu har man tagit upp den och han är ju uppenbarligen en fantastisk anfallare. Han gör sina mål. Men tydligen så passar han inte in i Jocke Lööfs spel. Alltså han vill ju ha en teknisk, inte den här target-playern.
Nej.
Och en renodlad målskytt.
Okej.
Okay. Klose-typen. Kiesling känns mer som Lorente-typen, om du förstår vad jag
menar. Ja, ja. Och ganska Klose... lika varandra tycker jag med också.
Ja, visst. Och Kruse ska då vara den avtagande tydligen som man väljer för Kiesling.
Märkligt.
Mycket märkligt. Vi går vidare till, som Patrik Ekvall hade sagt, Ligue 1. Där det spelades en magisk match mellan Marseille och PSG. Ja. Den matchen missade du för att du var iväg på annat galaj. Mm. Men jag satt hemma och scoutade den här matchen väl. Tyvärr fick jag missa första halvlek från tvn då min familj så på bron. Men jag satt och streamade som en gedigen fan jag är.
Hittade en svensk stream då eller?
Jag hittade inte en svensk stream utan jag fick sitta på en amerikansk där de var väldigt roliga när de pratade om Zlatan. För övrigt så var matchen väldigt aggressiv.
Jag såg det många gula röda kort bland annat.
Många gula kort.
Rött
Motta kort. Tog ett fruktansvärt rött kort.
Motta som är så lik Marcus Birro.
Jag har inte skrivit med på den jämfört.
Älskar honom för det.
Ja, okej. Okay. Jag accepterar det. Han tog ett rött kort som var onödigt. Det brukar ju Berratti. Så ja, de här
han går ju aldrig ur en match utan att bli varnad, Berratti.
Alltså Backes klassiska kommentar. Se upp nu, Berratti kommer få en röttare. Så han brukar ta det gula, va? Och Zlatan tog en extrem ledarroll. Och jag satt och skrev upp lite vad de här amerikanska kommentatorerna sa om Zlatan. Mm. När han fick bollen och så vidare. Och det var ganska underhållande. De kallade bland annat Zlatan The Nose. Och när bengalen slängdes in, det kom nämligen en bengal från Marseilles publik, så slängdes den in mot Maxwell. Och då sa de, well, if it was on the way to Zlatan, I can bet he would take it down and control it. Och han kallades även för att de berättade att Zlatan inte brukar bli förknippad med att ha väldigt snabb fart när han springer. Mm. Men de sa då att Zlatan, yeah, he's a monster in full pace when he runs really quick. Och där fick han en liten brittisk accent, men det kör vi på. Och han fick även smeknamn som Big Ibra, got the ball. Och The Wizard from Sweden tries to pass it to Cavani. Och även The Magnificent Nose. Och det är ju väldigt härligt om man då hjälper med de svenska kommentatorerna. Ja, Zlatan har bollen. Ja, oh, passar ut.
Det är Arne Hegerfors.
Ja, det var lite Arne Hegerfors. Men visst, det är ju lite roligare när det händer så. Och sen var det då när Maxwell fick göra att Nick Möller, han gjorde 1-1. Och då så sa de då, oh, Maxwell scores, it's Zlatan's partner, Zlatan's roommate and maybe even his lover. Och det är lite annat än fått med de svenska kommentatorerna, vågar inte säga så mycket kanske. Men matchen magisk, mycket aggressivt och massiv och tyvärr lite tafatt. Men PSG stod emot bra och Cavani gick ut, eller Zlatan gick ut skadad, men de andra spelarna gjort ett fantastiskt jobb, bland annat och Matuidi som är lite av en favorit.
Mm.
Och ett annat lag som man undrar vad som händer med är Lyon.
Ja, Lyon som hade sin storhetstid mellan 2002-2008 där man ligan alla år faktiskt var ju grymma med Benzema, de hade Juninho Pernan Bucano,
Chris på mittbacken,
Copetimo.
Ja, Copet! Oj, oj, oj.
De hade ju tre olika tränare faktiskt under sin storhetstid. Lyon, bland annat Paul Le Guen som efter jobbet där gick till PSG, tränade de två säsonger och nu tränar ju Omans landslag. Tjänar kanske lite pengar. De har hade haft Alain Perrin som gick till Saint-Étienne för att sedan börja sitt nuvarande uppdrag i Qatar. Tjänar också mycket pengar. Tränar Alcor heter de och de har inte vunnit en enda match i år. Och sen en lite sorgliga historia, Gerard Houllier som blev tränare i Aston Villa 2010 som efter jobbet i Lyon, men han fick avgå ett år senare på grund av stora hjärtproblem. Men han lever i alla fall, så det är glädjande.
Ja, det är väl glädjande. Vi får se det positiva i det här.
Mm.
Även om man inte coachar längre. Lyon, alltså, som förlorade med 5-1 av Montpellier förra matchen. Det är väl bara Gomis som har levererat på något sätt i alla fall i detta lag i kris.
Ja.
Och det har blivit så nu när Kimpa har lämnat. Då blir det kris i lagen.
Ja.
Och som du då sagt, flera tränare trots att det har varit en storhetstid.
Men Monaco fortsätter vara stabila i alla fall.
Ja, de vann ju med 2-1 hemma. Ja. Och alltså, de vinner ju de här matcherna som de måste vinna. Och jag får äta upp lite av de här utfordringarna att jag sa att Monaco var lite osäkra och att man behövde många fler bättre spelare. De har faktiskt gjort det riktigt bra som ett kollektiv, inte bara som individualister.
Det är många små matcher mot, jag ska inte säga skitlag, men mot sämre motstånd i Frankrike som man måste vinna mot. Och där det är svårt, PSG som man förra säsongen hade svårt att liksom hålla uppe motivationen mot den här lagen och tappade lätta poäng.
Men Monaco gör det bra. Mm. Det kan ju ligga något med att de har mött ännu sämre lag i Ligue 2.
Mm, det är sant. Det är sant.
Och sen så vill jag även ta upp Bastia som spelar i franska ligan, högsta ligan. Och de gjorde 3 mål i förra helgens ligaspel.
Okay.
Målskyttarna var Milos Krasik, Romaric och Bodebos.
Ja.
Alltså det är ju klassiska spelare. Inte bara för Football Manager, men storhetsspelare innan. Och de spelar
Mila Krasik som spelar i CSKA Moskva, Fenerbahce,
Juventus
framförallt.
Var väldigt hypad. Romaric,
jäkel.
I Sevilla, inne mittfältare. Mm. Och Bodebos som var hypad
från Sochå.
Exakt. Och nu
och så alltid transferlistan på fotomärningar och med all rätt eftersom man är jättedålig.
Ja, fruktansvärt dålig. Men nu gör jag alltså mål i Bastia. Kul! Ja, innan vi går in i den nya delen av vår podcast som kommer heta Tipptips så ska vi nämna några av matcherna som komma skall i Champions League. Mm. Veckan efter helgen då.
Det är några bra matcher.
Det är några riktiga toppmatcher, bland annat då Arsenal-Dortmund.
Milan-Barça.
Och även Paris Saint-Germain som möter Anderlecht borta. Och kanske inte lika stor match som då
i Madrid, det är mer Real Madrid-Juventus.
Sen har vi även då Galatasaray mot Melbergs Köpenhamn då. Mancini, ny tränare i Galatasaray, ska bli kul att se.
Mm.
Köpenhamn som inte riktigt lyckats kombinera ligaspel med Champions League. Och det är de ju inte ensamma om bland Nordens lag.
Ja, men det har vi sett till exempel Nordsjälland och Rosenborg till exempel.
Ja, det är väl lag som har försvunnit lite. De har varit med i Europaspelet men som nu inte längre presterar. Elfsborg har tappat i ligan. Mm. De har inte lyckats kombinera spelet med Europa League.
Mm.
Tillsammans med ligan. Och det har väl resulterat i att bland annat Jörgen Lennartsson blev sparkad på ett underligtvis.
Ja, men till exempel Malmö som vann ligan.
2010.
Spela Europa League. Och vann inte ligan. Och kommer tillbaka nu. Och in i ligan.
Troligtvis vinner de ligan 2013 här.
Ja, det tror jag. För mycket förskott kanske.
Ja, men jag pratade med... Jag gjorde en intervju med Molins som för övrigt ligger på Svenska Fans Malmö FFs hemsida. Där han då berättade om att de är ett väldigt starkt lag och att de troligtvis kommer vinna guld. Och jag tror verkligen på honom, och han har ju rutin från de här stora matcherna tidigare och vann ju guld med Malmö 2010. Och då för att återvända till de här nordiska lagen, så tycker jag att det är en liten grej och en liten nackdel. Det finns ju både på gott och ont, så är allsvenskan otroligt jämn.
Det är faktiskt en av statistiken, alltså det är tydligt, det är fakta att allsvenskan är en av Europas absolut jämnaste ligor. Där det skiljer väldigt lite mellan topplaget och mittenlagen.
Och det är olika vinnare hela tiden. Mm. Och om man tittar då på de stora ligorna i Europa, och så är det ju alltid topplag varenda år. Alltså topp fyra. Och det är ungefär samma.
Ja. Spanien, och Barcelona, Premier League är det nu. City, United, Arsenal, Liverpool.
Ja, och tyska ligan. Dortmund, Bayer Leverkusen, som alltid är med i toppen.
Och PSG har fått en kompis där uppe med Monaco nu i liga.
Exakt, och så har det inte aldrig varit i allsvenskan.
Nej.
Och det blir svårt för klubbar att locka till sig stora spelare. Jag funderar på, då har jag haft tankar på att det skulle bildas ett, alltså medvetet ett topplag i Sverige där man tog in de bästa allsvenska spelarna, ett lag som fick in mycket pengar och
allt, till exempel så ihop Stockholmsklubbarna eller något sånt, tänker du på?
Ja, exakt. Att göra ett Stockholmslag kanske.
Ja.
Men det skulle ju krävas att det kom in en sån här oljeshake som vill satsa i Sverige, svensk fotboll.
Vilket otroligt.
Vilket är väldigt otroligt. Ja, men en typ en Tyresö-satsning, tänker jag på.
Okay.
Som har gjort i damallsvenskan.
Ja.
Och
Malmö FF har sagt att damfotboll vann om ni gullet nu. Får vi gratulera dem till?
Det måste vi i alla fall gratulera dem till.
Kanske om en kvinnlig lyssnare.
Det
som vill höra på det.
Kanske, ja. Tre skagan får vi gå med och vinna guld.
Gratulerar.
Att hon fortfarande spelar fotboll. Det är kul. Och det hade ju gett en topplagskänsla för oss svenskar i allsvenskan. Och det tror jag faktiskt hade gynnat svensk fotboll.
Det hade varit kul med ett lag som ständigt är ute och utmanar, kanske till och med Champions League.
Som vi hade med Göteborg, AIK.
Ja, exakt. Och vilket innebär mer TV-pengar till klubben som lite senare brukar utmynna i att pengarna sipprar ner i de andra lagen.
Mm. Och det tror jag skulle gynna alla fotbollsklubbar i Sverige.
Mm.
Och det hade kunnat bli som att som Bayern München har gjort i Tyskland, där man köper de spelarna som blir riktigt bra i ligan till sig själva. Att det blir en dominerande klubb. Och då är det ju som sagt på gott och ont. På gott att vi får ett lag som kan konkurrera i Europa, men på ont då att det blir tråkigt för dem som hejar på de lagen som blir sämre.
Ja.
Men för mig som fotbollsälskare så skulle jag verkligen gilla det. Men låt oss då halka vidare på nya delen, nämligen tipptips. Du vill ha en liten trudelutt där fram till det.
Ja.
Kan vi fundera på till nästa avsnitt. Men nu så ska vi då nämna utifrån lången på Svenska Spel. Eller det kan nog även vara B365. Sådär. Vad vi tänker är en skräll under helgen som kommer att komma. Och tre spikar.
Okay.
Alltså en osäker match och tre stensäkra matcher. Och då undrar jag såklart, Jakob, vilka är dina tre säkra matcher?
Min första säkra match är MFF hemma mot BP. Där jag såklart spikar MFF.
De ska säkra guldet, menar du?
Ja, visserligen förlorar de nu mot Häcken senast, men denna chansen kommer de inte missa. De ska klara av 12:e placerade Brommapojkarna.
Troligtvis ett fullsatt Swedbankstadion också.
Sen har jag också lite oväntat kanske spika Everton hemma mot Hull. Hull har gjort det väldigt bra ju. Men Everton stod upp bra mot City innan Aguero gjorde ett väldigt jobbigt 2-1 mål precis innan halvtid. Vilket innebar deras första förlust i år. Och de har ju en grym formstack i Lukaku på anfallet.
Ja, visst.
Och som jag sa, Hull har varit en överraskning på Goodison Park, så lärde jag tredje förlust komma i år.
Jako, The Tigers kallas Hull. The alltså, Tigers!
Ja. Och sen sista och tredje spiken blir Atletico Madrid borta mot Espanyol. 8-8 matcher vunna för Atleticos del kommer på lördag kväll att bli 9.
Och 3 raka förluster för Beleka Espanyol. Kommer utökas till 4, tror jag. Kanske blir ett hattrick av Diego Costa.
Härligt, det är inte helt omöjligt. Mm. Diego Costa som är lite av FN Swedens podcast favorit.
Ja, det är det. Så lägger ni en 5 hunkar på detta så ska ni gå ut rika efter helgen.
Ja, se upp med vad du säger nu. Det kan ju inte garantera något, men visst, ge Jakobs tips och chanser. Mina 3 spikar då skulle det vara Arsenal som spelar hemma i helgen. Jag är inte helt säker på vilka de möter, men jag kan garantera en stensäker etta där.
Det är Norwich hemma.
Ja, och en man då är lite småskadad. Oj, oj, oj. Given spik. Sen har jag då även ett till London-lag, nämligen Chelsea, som inte lite knackigt, men jag tror på Mourinho på Stamford Bridge. De möter Cardiff som visserligen har skrällt mot stora lag i början av denna ligastart. Men på bortaplan är de inte lika starka. Fraser Campbell kommer inte lika göra mål på Chelsea's mittfältare. Och därmed ännu en spik i Premier League. Om vi då tittar vidare mot holländska ligan är det Divisie. Där finns AZ som möter Cambuur i ligaspelet. I AZ har vi svenskarna Viktor Elm och Mattias Johansson. Stensäker spik. Även där finns lite andra nordiska inslag i det laget och där kan jag garantera även där en spiksäker etta.
Så lägger ni 5 hunkar på det så ska ni se att ni kommer ut 500 spänn fattigare efter helgen.
Ja, men du, Jacko, lägg upp din skräll här nu så får vi se hur kaxig du är efter det.
Torino, Inter, etta! Inter, wow. Inter är ju visserligen bättre än att vara på länge. Har varit på länge, men de har ju inte alls hetat mot Roma hemma. 0-3 där. Torino som har gjort 5 bra matcher på rad nu. Bland annat mot Milan 2-2. Står upp bra mot Juventus innan Pogba gjorde 1-0. Vilket även blir slutresultatet. Och även mot topplaget har jag satt ett lite utropstecken här också. Verona som har spelat 2-2 mot. Och de har ju en anfallare på topp vid namn Sergi. Som har gjort 6 mål och leder skytteligan.
En del av dem på straff, jag vet inte visst rätt. Men en stor översning i ligan, ja. Spelar även där ute med Immobile. Så ja. Måste vara en kul striker. Låt mig trilla in med min skräll här nu då, som blir i Allsvenskan. Mm. Vi har snackat om Häckens vinst mot Malmö. 2-0, stabilt. El Kabir i form. Martin Eriksson, fantastiska passningar. Och jag tror faktiskt att Elfsborg, som vanligtvis är otroligt starka på hemmaplan, kan skaka till här i slutet av Allsvenskan. Sätta lite mer fokus på Europa League. Anders Svensson är sliten efter landslaget. Jag tror på Häcken borta mot Elfsborg.
Mycket möjligt.
Ja, då går vi in på podcastens sista del, nämligen Twitter-kuriosan. Och det har varit full fart på Twitter i veckan.
Mm.
Och en stor snackis har varit Jack Wilshere, Arsenals innermittfältare, som snappades på en bild efter Napoli-firandet, om jag inte minns rätt.
Mm.
Där han står och röker utanför nattklubb. Vi vet ju själva att man ofta står och röker för att kanske bjuda en tjej på en cig eller för att man vill se cool ut. Men, så vi förstår ju Wilshere på ett sätt, men visst, det är ju inte så bra för hans rykte kanske. Och det med mycket snack och Wenger var rasande på Wilshere. Men han tweetade då, utan text, tweetar Jack Wilshere en bild på när Zidane står och röker. Otroligt kyligt tycker jag i alla fall. Och visar då, han är kanske inte på samma nivå, men han har väl potential att komma upp i hälften av hans potential.
Även Balotelli är en stor rökare.
Det är han alltså. Mm. Och Guillermo Blins är en snusare. Det kan man också säga.
Men Wenger lär ju fimpa honom från startaren nu. Så han tycker han borde byta klubb faktiskt för en nytändning.
Oj.
Annars är hans karriär faktiskt rökt.
Oj, oj, oj. Jättebra. Han kommer in och lär det. Snyggt. Och Wilshere svarade ju direkt efter den här uppståndelsen då med att göra 1-1 mot West Bromwich. Vad hände då i Arsenal-klacken? Jo, de började sjunga Jack Wilshere, he can smoke when he wants. He can smoke when he wants. Du. Ja, det var väldigt vackert kanske. Och till att oss gå vidare då till, för att koppla in till det här, att vi faktiskt är Football Manager podcast, så kom det upp en fantastisk tweet.
Från den ganska stor Twitter-account, John Not Terry, som brukar leverera ganska sköna tweets. Han skrev då, eller hon, det vet vi aldrig, "My girlfriend wanted a word with me to discuss my addiction to Football Manager 13. I sent my assistant." En riktig klassiker att man skickar assisterande.
Skicka assisterande. Ingen snack om saken. Ja, och sen så har vi en bild som dök upp. Van Persie som firade att han har slått rekordet i holländska landslaget med målskytte då. Han gjorde ju 3 i förra landskampen och gick då om förra rekordhållaren Patrick Kluivert.
Aha.
Klassikern. Och vad hände då? Jo, han sprang ut allt vad han hade, Robin van Persie, till assisterande i holländska laget, nämligen Patrick Kluivert, och omfamnar honom.
Fensiös.
En magisk bild han står och är väldigt glada. Skulle
vi att se Zlatan springa ut till Sven Rydell? Ja, hoppa upp i hans fan. En annan skojig grej var också att Staffan Olsson var ju tolk till Jogi Löw.
Ja, mycket märkligt. Men
handbollsgrabben.
Han hade spelat ett par år i Tyskland och har det väl liksom.
Han gjorde ett bra jobb, tycker jag.
Ja, det gjorde han. Och fick se lite sköna skratt från dem också. Det är ganska kul.
Mm.
Och sen så har det ju även varit en hel del uppståndes här nu när det nya Football Manager har kommit ut.
Ja.
Flera spelare som har tweetat då om det nya. Bland annat då den svenska Pontus Wernbloom, så det ut att han fått preview.
Jag har ju några Pontus Wernbloom, Tobias Hysén, Bjärsmyr. Alla de spelar ju Football Manager.
Hängivna manager.
Om man har sett på TV på Instagram att Tobias Hysén lägger ut bilder där han har spelkväll. Hos Bjärs, som man kallar Bjärsmyr.
Ja, det betyder att vi har ungefär 10 år kvar i spelet. Så det är fortfarande accepterat.
Ja, det är kul att höra. Men då har de alltså 40-40 på spelet. Medan man själv sitter och räknar dagarna till den 17:e.
Ja, då betar inte bättre än så.
Nej.
Lite annan kul grej då att Edgar Davids, den störtsköna grabben med
glajorna.
Med glajorna, med ögonproblemen. Han spelar fortfarande fotboll. Tror det eller ej. Och då skrivs det så här på fotbollsnamen. Spelandes i tröja nummer 1 zonade Edgar Davids till rejält på bortalaget Steven Wright och drog till med en armbåge rakt i ansiktet på Steven. Direkt efter utbröt ett tumult på planen där nästan samtliga spelare på planen var inblandade. Davids belönade givetvis med ett rött kort för förteelsen. Edgar Davids med ett förflutet bland annat i Ajax, Juventus och Tottenham är just nu spelande tränare för Barnet som huserar på 9:e plats i The Skrill Premier, vilket motsvarar 5:e divisionen i England.
Sen var det även en skön bild på Lukaku efter ett mål han gjorde i Everton-tröjan bredvid en bild på Didier Drogba när de gör exakt samma målgest med texten close enough.
Liten gest då till Drogba att visa att jag är din avtagare.
Ja, när de gör det liksom handen mot huvudet.
Lite armé-tecknet då.
Exakt. Och ner på knä och
yes,
tillbaka dragen rygg. Väldigt mäktig.
Och väldigt vackert.
Väldigt vackert.
Ja, det var allt för idag från oss här i Kiviksby. Vi vill gärna att ni fortsätter att skicka feedback till oss. Men för att göra lite enklare för er då, så vill vi att ni börjar använda en hashtag istället.
Mm-hmm.
Som kan då användas på Twitter eller Instagram. Det beror på vad man vill. Nämligen då FMS podcast i ett ord som hashtag då. Eller om ni då kanske vill blanda in era tweets i den kinesiska termen FMSP som uppenbarligen är någon sorts beteckning i Kina då som jag vet inte riktigt vad det betyder, men det är ett väldigt använt uttryck i Kinas Twitter-värld i alla fall. FMSP kan ju mycket väl betyda någon sorts könsmotdom i Kina kanske, vem vet.
Och det är inte så bra om kommentaren "podcasten suger" kommer in på deras flöde.
Ja, låt oss hoppas att den tweeten aldrig kommer upp. Men det är ju lite upp till vad ni vill använda för hashtag. Men helst då, FMS podcast. Men det skulle vara ganska kul ändå om vi kollar då FMSP. Och kan man inte tänka på att det här kanske inte är våra lyssnare som tweetar detta och vi får de här kinesiska tweetsen istället och tänker och då kan vi inte riktigt förstå den här kritiken vi får. Och då får vi använda Google Talks, Google Translate Talken och allt det.
Så kort och gott, håll er till FM Sweden. FMS podcast i ett ord.
Exakt, som hashtag då. Och då tycker jag faktiskt att vi avslutar där. Vi ses nästa vecka.
Men Aspen, du får sluta säga vi ses.
Men jag tycker det är ganska bra avslut.
Vi hörs tycker jag är mer relevant i en podcast, eller vad?
Ja, du menar att vi kommer aldrig bokstavligen se. Okej, jag förstår. Jag förstår vad du tänker.
Mm.
Men då får vi säga, vi hörs.
Vi hörs.
Bra sur.
Bra sur.
Vi ses.